Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska du vara till fotbollsmorgon. 3 oktober, vecka 40. Och imorgon så är de stora männens födelsedag, om inte jag är helt fel.
Är det idag?
Är det idag?
Ja.
Jaha, det är idag redan. Ja. Ja, mäktigt. Vi återkommer
till
det.
Du går bort direkt. Ja.
Ja, det är jag. Men för att jag inte är så intresserad av just födelsedagar på samma sätt som du är.
Nej, men det är jag inte heller. Men den här är en dag man firar faktiskt.
Eller? Vilken dag är det? Ska vi kolla med Robin och se vilken dag, om han vet vilken dag det handlar om.
Vem fyller år idag?
Det är gånger 2.
Ja, gånger 2. Ja.
Och vem mer? Ett stort grattis till Andreas Isaksson!
Ja! Störigt.
Inte samma sjukhus va?
Nej, det tror jag verkligen inte, men med tanke på att... det kunde de göra. Båda var ju Skåne.
Det är helt omöjligt.
Nej, så är det ju inte.
Snabbafärdigt är ju en krubba. Det är ju ingen sjukhus inblandat.
Ja, verkligen.
Isaksson var en av de som kom bort i krubban och sen och tittade.
De tre mumlande männen.
Exakt.
Alltid när man pratar om det här ser jag att Isaksson kommer i... Nej.
Jo, det var bra. Där kom den.
Kom tidigt i år.
Ja, verkligen. Vi börjar om. Kör vignetten igen. Nej, men man brukar alltid säga att Isaksson kommer i skymundan för det här. Men det är ju tvärtom.
Verkligen.
Att han har verkligen lyfts fram av det här. Att han snart är han ju bara känd för det. Ja. Tyvärr.
Nej, men alltså, i början så var det ju, kan man ju argumentera för att hans ändå som första målvakt i landslaget kom lite grann i skymundan. Mm. Men det är ju fan, vilken dag fyller Fredrik Ljungberg år?
Nej, ingen aning.
16 april.
Är det så?
Okej, Henrik Larsson.
Nej. Martin Dahlin, Fredrik Ljungberg.
Nej, man har verkligen koll på någon.
På någon, förutom Zlatan och då släpvagnen då.
Mm. Wayne Rooney, 24 oktober.
Varför kan...
För att jag fyller 25.
Du,
han är en vad äldre mig.
Ja, det är fett. Den är bra. Yeah. Du, idag ska vi inte bara prata födelsedagar. Vi ska ta oss till Asien och Indonesien. Mm. Och prata om...
Säg ett datum, vilket som helst.
Tragedi. 29 maj. Ja. Det här, vi måste vattentesta skott med de här två samtalsämnena.
Ja.
Ja. Ja. Men alldeles sagt så får du säga datum.
Ja, tack så.
Vi ska givetvis prata om Erling Braut Haaland. Och det är inte ofta jag vill ge dig cred. Men igår skrev du faktiskt någonting som var kul. Du har ju hållit på länge på Twitter. Mm. Men igår fick du till det.
Ibland så.
Var konstgräs och Erling Braut Haaland. Där har du de tre största hoten mot fotbollen.
Ja.
Det är jättekul.
Han förstör ju fotbollen.
Ja. Men vi ska i alla fall prata lite grann om det som hände i England. Och såklart ska vi prata allsvensk fotboll. Vi har två stycken med oss. Gustav Lagerbielke. Superspännande back i Degerfors. Utlånad från Elfsborg. Och sen så Oliver Dovin. Men dagens stora ämne får vi ändå säga. Det är ju dagens gäst. Tess Olofsson. Domaren i Superettan. Som springer runt där. Och eventuellt då kanske kan ta steget upp till allsvenskan. Och är ju då den första svenska kvinnliga domaren. Som håller på och dömer på heltid. På här sidan. Mm. Okej, ska vi ta tag i först Robin? Det var ett datum, tack.
Det blir 29 maj.
Varför det?
Nej, det tog vilket som helst bara.
Ja. Okej. Jag förstår. Vad var bästa fotbollen i helgen, Robin?
Jag tyckte det var kul att se Real igår, men ja, det var ju derbyfest i England. Det var svårt att blunda för liksom. Men ja, något sånt kanske. Nej, inget rakare svar.
Jag vet inte riktigt vilket. Jo, men jag får väl ändå säga Manchester derby, men jag tyckte London derbyt hade det mesta. Sen blev jag besviken när det röda kortet kom upp, för då dog den matchen. För det var ju en häftig första halvlek med Arsenal som hade trycket, dominansen, bollinnehavet, men ett spår som man kände var glödheta, sylvassa i omställningarna. Och när Arsenal gör 2-1 i början på andra, då känner man att kanske att Spurs måste ställa om lite här nu och försöka ta tag i matchen. Men då kommer ju det här röda kortet som jag blir lite irriterad över.
Generellt sett så röda kort i stora matcher, oavsett egentligen, för nu var det ju svagt, alltså det är ju billigt rött, kan jag tycka.
Ja, men alltså jag fattar att man har stöd för det i regelboken, ja, att man inte blir tagen i örat.
Men då ska man alltid ta dem, inte en
derby. Och jag fick ju höra då på Twitter när jag skrev det där, korkat någon att skriva det, men då får man ju höra, vad hade hänt om benet gick av då? Fast det var ju det som var grejen med det hela, att det var ju ingen hård satsning. Benet kunde ju inte gå av. Och det måste man göra lite skillnad på. Det är klart att om någon drämmer in med dobbarna för i derby och liksom spelar flyger.
Fast allt det där, jag är lite allergisk mot folk. Om eventuellt det och det ska... Nej, men det händer inte. Alltså det är det som är grejen. Och en del tacklingar när faktiskt ben ryker kraftigt eller hjärnskakningar eller fruktansvärda saker är inte våldsamma tacklingar från början.
Nej.
Det är otur. Det är en viss risk att spela fotboll. Ja. Så enkelt är det. Sen är ju jag för mycket hårdare fotboll än vad generellt sett numera spelas. Jag tycker det är kul när det blir den fysiska kampen också. Inte bara att det är elegant. Vi ska hastigt och får ändå säga olustigt byta ämne i fotbollsmorgon. Och jag tror att alla har sett tragedin och läst om tragedin i Indonesien. Där det pratas om att över 100 människor har avlidit och nästan, eller dryga 150 personer är skadade efter oroligheter i samband med en fotbollsmatch. Med oss nu har vi Sveriges Radios Asien-korrespondent Peder Gustafsson. Välkommen till Fotbollsmorgon, Peder.
Tack så mycket.
Först och främst, vad är det senaste du hört om det som hände i Indonesien?
Ja, men det vi vet nu det är att 125 personer är bekräftade döda och att antalet skadade är så många som över 300. Och i värsta fall så kommer ju dödstalen gå upp eftersom många av dem som är skadade på ett tiotal sjukhus runt om på Java, de är väldigt svårt skadade och det är klämskador de har, många. Så att det är svårt att veta exakt vad de har fått för skador innan förskalet, så att säga.
Som alltid när sådana här saker händer så är ju de första rapporteringarna är ju väldigt mycket osäkra uppgifter och folk som kommer med anklagelser kanske eller fakta. Det är svårt att bekräfta alla liksom, det som kommer fram. Så här med när det gått ytterligare några timmar, vad börjar klarna? Vad är det ni börjar få reda på om vad som egentligen hände och hur det kunde gå så här hemskt?
Ja, helt klart är ju att Hela grejen inleddes ju med att fansen stormade planen och det berodde ju på att fansen för Arema FC som hade hemmamatchen, de var ju ensamma på hela stadion. Det var ju bara Arema FC-fans inne på stadion eftersom motståndarlaget inte fick ha sina fans där. Och sen var det också väldigt mycket folk. Den här arenan rymmer i vanliga fall 38 000 personer och nu var det 42 000 som var inne på arenan. Och det som spädde på det här, det var att Arema FC förlorade för första gången hemma och då mot ärkerivalen på 23 år. Så det var deras första hemmaförlust på 23 år. Det här gjorde då att fansen stormade planen. De ville veta utav spelarna och tränarna hur kunde det gå så här. Då grips polisen av panik för att de börjar skjuta med tårgas inne på arenan. Och det här är ju, det vet ju alla att man ska inte använda tårgas inne på arenor. Men inte då den indonesiska polisen. Så det skapade ju att det blev en otrolig panik. Inte bara nere på planen där det var tusentals fans. Utan också då uppe på läktarna. Där folk fick den här tårgasen på sig och försökte då ta sig ut. För de fick ju svårt att andas. Och de här gångarna på arenan, de är väldigt smala. Så där fastnar ju folk. Och till slut så kvädes de eller trampades ihjäl. Så att det har ju varit en otroliga hemska scener där. Och det kom ju vittnesmål nu från många av de som överlevde att polisen var otroligt brutal många gånger. Alltså de slog folk med batonger och försökte få ut dem genom de här gångarna. Och det hjälpte ju knappast alltså.
Är det vanligt att supporterna vill snacka så att säga med spelarna efter matcher? Alltså var det något exceptionellt som hände eller var det en helt normalt förfarande efter matchen?
Ja, det här är tyvärr väldigt vanligt i Indonesien att fansen hoppar in på planen efter matcherna. Och det är också väldigt vanligt i Indonesien att motståndarlagens fans inte får gå på matcher på bortaplan. För att det har varit så otroligt mycket bråk de senaste åren i Indonesien. Man brukar snacka om att indonesiska fans, det är lite av bad boys här i Sydostasien. Och senast, så bara för något år sedan, så var det stora slagsmål mellan indonesiska fans och malaysiska fans vid en landskamp. Jag tror att det var till och med vid kvalet till VM.
Varför är det så stökigt runt deras fans?
Dels är det så här att det finns en fankultur i Indonesien som är nästintill hysterisk. Alltså man är manisk när det gäller att hålla på sitt hemmalag. Och det blir nästintill en religion. Och alltså vi snackar om firmor och sånt och fanklubbar i Sverige. Det är dagisfirmor jämfört med, om man jämför med de här klubbarna i, eller de här fangrupperna i Indonesien. För att det är hardcore fans. Och jag skulle säga så här att de är på samma nivå nu som man var i Storbritannien eller Tyskland när man hade som allra störst problem med huliganer där. Då förstår ni läget, vilken sorts mentalitet det är bland de här fansen. Men det här är ju ingenting som man bara låter vara, utan innan pandemin så försökte det indonesiska fotbollsförbundet sätta igång olika projekt som skulle göra att man lugnar ner situationen. Bland annat så är det ett lag från Yogyakarta som har sagt att hälften av alla fans på läktarna måste vara tjejer. Och det har visat sig vara en nyckel till att lugna ner situationerna inne på arenorna i alla fall.
Men nu kan man konstatera efter det som hände igår att det är polisen som har gjort fel. De sköt tårgas trots att man inte får göra det inne på arenan. Utanför arenan sköt de in i butiker och skapade kaos där. Det är nästan 300 skadade, 180 döda. Kommer det riktas någon form av kritik nu mot polisen och kommer det eventuellt kunna bli förändringar rent mot hur polisen beter sig mot invånarna?
Ja, man hoppas ju det. Indonesiens president Joko Widodo sa bara några timmar efter att det här hände i lördags att man måste genomgå en ordentlig undersökning och att den måste vara helt oberoende från den polis som var på plats. Och det kräver ju också nu många av de anhöriga till offren att de som ska utreda det här, de måste vara helt oberoende. Och därför har man också börjat snacka om att man eventuellt ska plocka in folk från utlandet som ska utreda vad som egentligen hände vid den här situationen på den här stadion. Och det skulle förhoppningsvis kunna gjuta lite olja på vågorna. För att det kokar just nu i Indonesien. Framförallt bland fansen som menar att det här är inte så ovanligt att polisen utnyttjar de här tillfällena till att ge sig på fansen.
Hur länge kommer ligan vara stängd nu? För de stängde ligan igår efter det här hände.
Man har sagt att den ska vara stängd tills vidare. Och då menar man att den ska vara stängd tills den här utredningen i alla fall har startat och kommit igång. Så att vi får se. Men det kan mycket väl vara så att det dröjer månader.
Mm. Okej, okay. Tusen tack Peder. Eller vill du ställa någonting? Nej, Robin.
Från mitt perspektiv av det du har berättat så är det så svårt att se hur det inte kommer blir någon form av hämndaktion eller liksom att man kommer vilja slå tillbaka på något sätt. Hur ska man kunna ta om ligan igen? Vad tror du?
Jag tror att man måste göra någon slags total omstart. Jag tror att fansen i det här fallet, även om fansen från olika klubbar nästan till hatar varandra, så vill ingen klubb drabbas av det som hände i lördags. Så därför så tror jag att man på något sätt också fansen kommer att vara väldigt involverad i det här och inse att vi kan inte hamna i en sån här situation igen. Samtidigt så är det också så att polisen måste ju verkligen rannsaka sig själv. Varför hade man med sig både tårgas inne på den här arenan och som det också har visat sig skarpladdade vapen? Det ska man ju inte ta med sig in på en fotbollsarena vid såna här tillfällen.
Nej, jag kan inte. Än en gång, tusen tack Peder. Och ha en bra dag. i Sydostasien, förhoppningsvis lite varmare väder än vad det är i svinkalla Sverige denna morgon. 6 grader sitter vi inne med här.
32 här i Malmö.
Grattis, grattis. Hej, hej då.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Ska vi ta oss till England och prata lite grann om det som hände igår. Och jag satt och kollade på Manchester City mot Manchester United och hade ändå vissa förhoppningar om att det kanske skulle kunna bli match av det här. Mm. När, det, alltså när 45 minuter hade gått, eller 47 var när du spelade, då satt jag med en helt annan tanke. Och den var följande. Undrar om det är tuffare för City att köra intern match på träningen än vad det var, än vad det på riktigt är att möta Manchester United. Mm. Alltså så överlägsna är de.
Ja, men Åslund tyckte jag, och det var min känsla också när de klev av i halvtid, att det var ju inte, oftast är man på motståndarna att de inte kommer upp i nivå. Men det var ju City som var fruktansvärt bra i första halvlek. Och United är ju totalt chanslösa. Det är en höjd i City-spel som de kan inte försvara sig mot det. Och jag tror att hade det varit Liverpool i nuvarande läge så hade det varit lika, ja, men kanske 3-0 då, men liknande siffror.
Jaja.
Det är ju en första halvlek som är bland det mest brutala man har skådat.
Och inte bara brutalt i hur de spelar, utan brutalt i, alltså jag delar fullständigt din uppfattning om att det var helt sjukt att se. Men sen om du lägger på den extra dimensionen att i det brutala så är det individuella prestationer och aktioner som är på en nivå som jag typ nästan inte har sett. Alltså det målet som Braut Haaland gör när han slänger sig fram efter passningen till De Bruyne, eller från. Så det är så snyggt.
Ja.
Och den passningen, den är brutal. Och att han, alltså båda de har sinnesnärvaron i att lägga den passningen som är på millimeter. Mm. Och att han egentligen på liksom måste tajma den. Perfekt för att det ska sitta. Men det är bara klickar i. Alltså det, jag bara
nej, men det är så häftigt med de där två, för de gör ju varandra till bäst i världen på det de är bäst på. Mm. Alltså, Haaland vill ju ha, jag kan tänka mig som nia i många lag man springer runt, så är det så här, fan, jag får inte riktigt passningarna där jag vill ha dem. Men hade jag bara haft någon som är sylvass här så kommer jag göra så mycket mål. Och vice versa, det har ju sprungit runt där utan nia ganska många säsonger sedan Agüero har tappat tempo och känt att, fan, tänk om jag bara hade en målskytt, då hade jag ju växlat upp mina siffror ytterligare här, och nu har de varandra och det har ju blivit precis så bra som man någonstans trodde här i somras. Och det målet, jag är också fascinerad över att Haaland, han är ju aldrig offside. Alltså, för att han vet ju att han har sån fruktansvärd kraft i sitt steg och att han kan hantera sin kropp, att han kan slänga sig efter en sån där boll och få den på mål. Så att jag behöver inte stå offside, jag kan ta en meter på rätt sida snarare än att ligga helt exakt och kanske få stinsen emot mig. Och sen då att han slänger sig och skickar in den där. Och även första målet då. Varann skadad.
Mm.
Mm. De hade ju hållit på med korta hörner. Man vet ju att De Bruyne kollar på Haaland. Nu Varann haft koll på dig. Nu är det Eriksson som Holmgren sa. Eriksson som tar dig. Och då, men liksom, vad vill du ha den? Någonstans här bara, så smäller det.
Så flyttar jag på danskan och sen ser jag mål. Det är konstigheter.
Men det är, alltså, Haaland är, han har liksom gjort dubbelt så många mål som tvåan i skytteligan. Men De Bruyne är samma sak. Han har gjort 8 sits och tvåan har 4.
Mm.
Det tycker jag hamnar lite i skuggan ändå. Att han har ju möjlighet att slå gissningsvis det rekordet också på samma sätt. Liksom.
Absolut. Det är ju, så länge de får jobba ihop här.
Ja, exakt.
Så kommer det ju smälla i varje match, känns det som. Och man ska väl akta sig för det där med att ta till för stora ord liksom det man upplever här och nu. Någonstans så får man ju alltid på sig folk då att titta på honom, eller minns du den spelaren? Men i avslutningsväg, jag har aldrig sett något värre.
Nej, alltså, och jag är glad att du säger avslutningsväg.
Ja, absolut.
Därför som fotbollsspelare så är han inte liksom...
Nej, det finns det ju bättre. Han är inte dålig dock.
Nej, men han är ju jäkligt bra. Ja. Men som fotbollsspelare så... Ja. För jag såg någon som la någon grej så här. Kolla hur många mål han har gjort i jämförelse med Messi och Ronaldo. Och då kan jag tänka, eller tycker jag att både Messi och Ronaldo hade ju en annan dimension. De var liksom bättre fotbollsspelare utanför boxen. Mm. Men om man ska kolla som roll, bara rollspelare, så gläder det mig lite grann att man nu börjar prata om honom som just målskytt, och då kan man börja liksom lyfta fram vissa försvarsspelare. Om man tänker så här, Fabio Cannavaro var ju en jävligt bra försvarsspelare. Där man hittar liksom folk som är bra på en viss grej, men just som att göra mål, jag håller med dig. Just som att det är så brutalt. Det känns som att en boll som man knappt kan nå, men han har ändå koll på liksom den yttersta spetsen av tån. Mm. Hur han ska kunna styra någonting. Alltså det är den totala närvaron i alla lägen när det vankas mål är imponerande. Sen satt jag och kollade lite grann på vad han gör in i straffområdet. Hur kommer det sig att han alltid hamnar rätt? Mm. Alltså, han är ju liksom nästan bara fokad på... Det går inte att förklara. Han har sånt sjukt rörelsemönster och han hamnar alltid rätt i slut.
Mm. Sen är det ju inte bara De Bruyne där i den här matchen också, utan det är ju Phil Foden som blir lite bortglömd där. Han har ju också 3 mål, deras egna läda, och han är ju otroligt bra. Alltså han är så häftig att kolla på, för där har vi ju någon som kanske ser lite vackrare ut i spelet då än
plus att den är ganska lång.
Haaland är ju brutal, medans Foden är ju liksom stilistiskt, han bara flyter fram.
Låt oss ta oss till den svenska fotbollen. Åge Hareide uttalade sig i Sportbladet kring fostran av försvarare på konstgräs. Vi har ju pratat om att vi har problem med att få fram duktiga eller dugliga mittbackar. Vi kanske har en på gång som vi ska ringa upp sen lite senare. Men just nu i landslaget så säger de det. Då säger normannen Åge Hareide på detta sätt: det är svårt att fostra bra försvarsspelare på konstgräs. Skillnaden på avståndet när du ska gå in i press är stor. En rättvänd anfallare passerar en försvarare lätt på konstgräs. Som försvarare blir du rädd att bli passerad. Med konstgräs får du kortvuxna spelare som har snabba fötter och spelar på foten. Det är bra för bredden att ha konstgräs, men det är svårt att utveckla bra försvarsspelare. Så enkelt är det. Mm. Grejen är det att nu ska inte jag sitta här och säga vad var det jag sa. Men det här har fan varit min tes hela tiden. Mm. Att gå in i press på något annat sätt är annorlunda på konstgräs. Det blir en annan typ av fotboll. Mindre närkamp på det sättet, och du kan liksom vara mer skön med bollen runt hela. Så det är ju liksom, det är ändå intressant att liksom nästan alla som kommer utlandsproffs som kommer hem och börjar peka på allsvenskan, och pekar, här är problemet. Utländska tränare, här är problemet. Men i svensk fotboll, vi har inget problem. Nej,
precis. Och det här går ju inte att gå emot. Du kan sätta en människa som aldrig sett en fotbollsmatch i hela sitt liv, och så kan du ta upp en konstgräsmatch och en naturgräsmatch. En gräsmatch. Det är ju helt olika. Eller helt olika, men det skiljer sig väldigt tydligt. Och det är väl klart att det blir andra typer av spelare vi får fram.
Det är klart.
Alltså det är ju helt givet. Det är bara att titta på en match på Tele 2 kontra på nere på Malmö stadion här i lördags. Mm. Det blir andra typer av matcher.
Och sen är det intressant att se att Degerfors har ju riktigt gräs på sin stora valla där. De tar ju sina hemmasegrar och har kanske då lite större problem någon annanstans. Jag tror att Djurgården har ganska intressant statistik också med vad som händer med det laget på vanligt gräs och inte på plastgräs. Också betydligt sämre resultat. Jag har inte det helt i huvudet, men det ska tydligt
vara. De har en seger i år har de vunnit ner i Europa, ska sägas.
Men det
ska verkligen. Och de har varit bättre tidigare år på gräs också. Det har inte varit lika stor skillnad. Men i år är det ju ganska makabra siffror.
Mm. Bara behöver ha en diskussion. Liksom olika underlag och vad man ska göra. Sen tror jag absolut skaderisken är stökig med att du måste byta underlag hela tiden. Och då säger jag så här, men det är ju inte så mycket på matcher. Du måste ju börja träna däremellan för att förbereda dig på match på plastgräset. Eller om du ska kliva över på normalgräset. Så att det, det där är någonting som jag tror att svensk fotboll måste liksom prioritera. Och hellre införa det här istället för VAR. Att satsa de pengarna på infrastrukturen på de arenorna som är åtminstone i elitfotbollen. Alltså Superettan och Allsvenskan. Ska vi kolla med en som spelar i ligan? Hur det är och den här debatten.
Jag har succé just nu.
Ja, Gustav Lagerbjälke. Degerfors, men utlånad från Elfsborg som mycket riktigt gör succé. Gustav, välkommen till Fotbollsmorgon till att börja med. Hur är läget?
Jo, det är bra. Stort tack. Kul att vara med.
Måste kännas härligt att fotbollen flyter på så pass bra som ni gör just nu.
Jo, verkligen. Man ska inte klaga. Man sovit gott nu lördag och söndag natt. Det var skönt.
Hur var matchen mot Djurgården?
Jo, jag tycker det är en väldigt rolig match redan innan. Mycket folk, fullsatt, stora valla. Det betyder mycket för båda lagen och det är sådana matcher som är roligt att spela. Och sen när matchen väl drog igång så ja, jag tycker vi spelade väldigt bra utan press. Och tyckte vi var värdiga vinsten till slut också.
Nej, men det är ju häftigt att se Degerfors utveckling. Det var ju... Alex Axén sa väl det där i då var inte du med i våras, men hade man förlorat där mot Sundsvall så åker Degerfors ur. Nu har ni alltså tre senaste matcherna så har ni ju 5 poäng. Kanske inte låter jättemycket, men ni har alltså mött Djurgården, AIK och Häcken. Vad säger du som har varit där en kortare tid? Vad har ni förbättrat de senaste veckorna? Vad ligger bakom de här framgångarna?
Jo, men det är den största skillnaden. Ja, jag var ju med när jag spelade i Elfsborg när vi vann med 6-0 där på Stora Valla.
Just det.
Största skillnaden tycker jag att vi spelar mycket mer som ett lag. Och det börjar väl högst upp. Nu mot Djurgården hade vi Faraj och Judit där uppe. Och de slet ju som djur i 85 minuter. Det är ju väldigt mycket enklare för oss där bakom också. Så vi är väldigt mycket mer... sammansatta, kompakta och sen när vi vinner bollen så går det jävligt snabbt i omställningarna. Så där har vi varit väldigt heta.
Vad kände du då? Det var ju skralt med speltid då i Elfsborg och så hörde Degerfors av sig. Varför valde du att kliva dit?
Jo, men jag har alltid tyckt att Degerfors är ett lag, eller spela på sätt som jag vill spela. Trots att det är kanske ett bottenlag så är det alltid uppmuntras en positiv fotboll. Och sen vet man ju att Degerfors har väldigt stark fotbollskultur och det är många bra mittbackar framförallt som har spelat i Degerfors. Och sen var de väldigt konkreta och visade sitt intresse. Så då var det egentligen en no-brainer att få spela kontinuerligt i Allsvenskan.
Du, kan du berätta lite grann hur det är att förhandla med Patrik Werner? En karaktär får man ändå säga.
Jo, verkligen. han är riktigt skön. Jag tror inte det är många andra klubbchefer eller sportchefer i Allsvenskan som är så. Men han har väldigt mycket karaktär och en väldigt, väldigt bra kille. Och han gör ju, ja, han är ju Mr. Degerfors liksom, så han gör ju allt. Innan matchen så har han då liksom steker omeletter till hela laget. Jag tror inte det är många som gör det.
Nej. Nej, det var ju kul här nu efter matchen då så fick han ju frågan om han skulle försöka förhandla sig till en förlängning på Farais lån. Men han har avvaktat det för att han kan inte engelska. Han är dålig på engelska så att han vill avvakta det så länge som möjligt. Men då tyckte han ju också på att det vore ju fint att få behålla lånen. Och då syftade han ju såklart på dig och... Omar Faraj, för det har ju varit en otrolig succé får man ju säga för Degerfors att få in de här två namnen. För jag är, precis som jag är imponerad av dig då, så tycker jag att Omar Faraj ser ju otroligt spännande ut.
Ja, jag håller med. Han har kommit in och bidragit med mycket. Dels med mål, men dels med ett jävla slit och gnugg. Och sen, ja, jag tycker han är otroligt underskattad fel vän. Jag skulle säga att han är, ja, om inte den bästa, så är en av de bästa taget forwarden i serien. Och då är han trots allt inte jättelång utan typ 1,80. Men han är jävligt stark där.
Vilken av andra? Är det Kiese Thelin eller? Eller vilka har vi?
Ja, jag har inte mött Kiese Thelin, men ja, Frick är bra. Han har ju mött mycket. Och sen ja, Simovic är också svår att komma ifrån. Men sen är det säkert Kiese Thelin där uppe också.
Det som jag tycker var coolt med dig, Gustav, det är att du fick sätta på dig lagkaptensbinden, och jag blev så här, shit, det här är spännande. Vad är det i din personlighet som gör att du liksom på ganska naturligt sätt kan kliva in i en grupp och nå den positionen?
Ja, bra fråga, men jag fick alltid vara så professionell jag kan. Jag kommer till träningen varje dag med målet att bli bättre. Förhoppningsvis smittar jag till de andra i gruppen och man kan bidra med det. Och sen tycker jag själv att jag är ganska lugn när jag spelar. Fick utstråla en pondus och en trygghet där bak. Och det var väldigt kul att tränarna uppmärksammade det och jag fick äran att ha kaptensbindeln.
Jag pratade med Maripo som har haft dina tränare där i Degerfors innan och Grav just någon gång tidigare. De är väldigt trogna till sin spelfilosofi, alltså ni ska spela fotboll. Och de säger att det är jäkligt roligt att spela under dem. Kan du försöka liksom sätta fingret på vad det är de gör för att liksom så pass många spelare uppskattar att liksom verka i deras verksamhet?
Ja, men jag skulle säga att det är väldigt, det är stort eget ansvar under matcherna. Vi har ju en taktik och liksom så här, vissa punkter som vi trycker på innan varje match. Men sen gör ju motståndarlaget grejer och då är det upp till oss spelare att försöka liksom lösa den matchen i matchen. Hitta numerära överlägen eller vilka ytor som bildas. Så det är väldigt mycket upp till oss spelare att ta ansvar och snacka med varandra. Det kan ju vara svårt för en tränare som står på sidan att se allting helt perfekt. Så jag tycker det funkar väldigt bra med att... Ja, och sen spelare är oftast... Det är det vi gör som jobb liksom. Så vi kan ju mer än man tror oftast. Så ja, jag uppskattar väldigt mycket att man får det ansvaret och att man kan se själv vad som behöver göras.
Visst är jag rätt på att du har Martin Åslund lite som mentor, va?
Jo, stämmer. Ja.
Vad får du för tips från honom?
Jo, men det har varit, genom åren har det varit väldigt mycket. Nu lite mindre senaste tiden, men...
Nu har ju du kommit längre i din karriär än vad han gjorde.
Ja, han var duktig också. Han var några landskamper, så får... Efter det så får jag byta kanske.
Okay. Kan du bara tipsa honom om, om livet?
Nej, men det är väldigt... Han har tipsat mycket om så här små grejer som kanske inte tränarna har tid med, för de kanske ser det stora hela. Det kan vara små detaljer som så här fotnedsättning eller kroppsposition eller allt möjligt. Men det har varit väldigt lärorikt.
Vi har pratat lite grann om Åge Hareides uttalande om problemet med svensk fotboll och då konstgräset. Och att det är en av anledningarna till att vi inte utvecklar tillräckligt bra försvarsspelare. Nu har ju du en fin karriär på G, men är fostrad och har spelat väldigt mycket på konstgräs. Men nu är du på ett lag som spelar med på naturgräs. Vad tänker du kring hela den här diskussionen kring underlag och att vi kanske har lite problem med att fostra försvarsspelare?
Men det är klart att det ligger någonting i det. Samtidigt är det svårt, på vintern så är det ju... jävligt bra med konstgräsplaner och den möjligheten man har att spela hela året. Sen har jag haft turen att spela väldigt mycket på gräs genom, även när jag var ung i Stocksund och Djursholm spelade vi på gräs från jag var 13 till...
Såklart. Där har man inget problem med cashen och lägga nytt gräs. Det är bara att rulla ut nytt.
Nej, men, exakt. Sen, ska inte klaga på det. Och sen gick jag till Sollentuna i Division 1 och där var också gräs. Som jag spelade i 2,5 år. Så jag spelade väldigt mycket på gräs.
Du har varit väldigt noga eller duktig på att ta ansvar för din egen karriär och din egen spelarutveckling. Hur hamnar du där? För det är, får man ändå säga, ganska ovanligt. Du går från en större klubb för att kliva ner divisioner, för att utvecklas. Och liksom alla de stegen har liksom inte varit att jaga första bästa klubb i Allsvenskan, nu kör vi, utan du har ju liksom tagit en spännande och liksom en lite egen väg. Hur hamnar du på den resan?
Jo, men det är väl haft bra folk runt om mig som har kunnat pusha och som spelare så är man ju alltid hungrig. Vi alltid spelar i så bra lag som möjligt. Men det är inte vart man spelar när man är 21 som är viktigt, utan det är var man hamnar sen i längden och resan man gjort och hur bra man har blivit. Så jag har framförallt letat efter bra klubbar att utvecklas i. Lite lugn och ro. När jag spelade AIK så tyckte jag att vi tränade lite för lite. Det var lite mycket fokus på matcher och inte så många träningar som jag velat. Och då valde jag att gå ner till en klubb där de kanske inte hade lika, eller där det var träningar men inte lika stor kontroll utöver det. Så att jag kunde träna väldigt mycket extra. Och jag tror att det var väldigt bidragande till att jag kunde utvecklas och att det gått väldigt snabbt efter det.
En liten quizfråga här från mig då, Gustav.
Ja.
Svensk greve, hovkansler, statsråd och framförallt då stol nummer 10 i Svenska akademin mellan 1809 fram till sin död då 1837. Vem pratar jag om?
Ja, det är väl säkert någon Gustav Lagerbielke tidigare.
Just det. Är det någon gammelfarfar? Är det samma stavning på både för- och efternamn? Vad pågår?
Jo, men det är farfars farfars farfar eller något sånt. Mm. Jag vet inte exakt vilken ordning, men det är någon down the line.
Mm. Ja. Roligt ändå hur kompetenserna hoppar i släkten.
Ja.
Han var ju bra med penna och papper. Mm. Och Gustav, den här som vi får uppleva, är bra med boll.
Ja, minst det. Kanske kan skriva också. Vet.
Eller ja, det vet jag. Jag kanske sitter och kommer sitta på stol nummer 10 om några år. Ja,
verkligen.
Ja, härligt. Coolt. Har du någon avsluten fråga till Gustav?
Nej, lite om framtiden då. Det har ju börjat ryktas då om större klubbar. Då tar du ju verkligen steget förbi Åslund då, om det blir Serie A. För det blir väl bara Serie B för Martin, va?
Ja, Salernitanas Serie B.
Precis. Vad säger du själv? Vad är tanken här nu då? Nu är kontraktet med Degerfors då året ut. Vad tror du sker i januari?
Ja, det är en bra fråga. Det är väldigt mycket... Ja, det är ju väldigt stor skillnad på att ett lag tittar på en och ett lag... Det är ett långt steg till att det blir konkret och lägger ut bud. Men det är klart, planen ser ut att jag spelar i Elfsborg nästa år. Mm. Jag vet inte vad som händer. Och, ja, det vore ju väldigt kul att någon gång spela i Italien och se. Ja, det vore ju helt klart en dröm.
Jag uppskattar alldeles särskilt att du har en tanke om vilket land du vill vara proffs i. Det är ju så många som inte har... tänkt den tanken. Och det är ju klart att Italien hade jag nog också valt som land att köra. Det eller Portugal.
Mm. Ja, men det är ju härliga länder vid sidan av. Alltså, det är inte bara fotbollen.
Ja, men att man väger in den aspekten också. Inte bara liksom så här, men nu drar jag till Rumänien i Cluj för där det är bra pengar. Ja, men den är ju... Nej.
Tjeckien är trevligt. Bra.
Ja, där är det. Vad sa du, Robin?
Tjeckien är trevligt.
Tjeckien?
Ja.
Nej, i så fall Prag. Bara Prag. Ja,
det är ju Tjeckien.
Jo, precis. Men det är bara... Ja, men sen så måste det bli exponerat för landsbygden också. Berno. Ja, hur kul är det?
Nej. Tacka nej.
Så är det. Nej, men så här är det. Martin kan säkert jättemycket om det som händer på fotbollsplan. Men om du vill ha tips på vilket land du vill bli proffs i så kan du slå mig en signal när som helst.
Absolut.
Ja, Italien ligger bra till. Annars har vi ju Brasilien, Portugal och så vidare.
Jag kan inte hjälpa dig med någonting.
Nej. Kanske ett roligt skämt på avslutningen.
Det var viktigt, det är sådana här inkilningar och annat.
Ja. Eller när han får guldbollen och skriva talet.
Ja, precis. Där finns det förbättringspotential alltså.
Det gör Robin, ditt guldbollental skriver Robin.
Det bara ringer.
Ja. Det ringer Robin direkt.
Ja. Härligt, tusen tack. Lycka till nu.
Tack Gustav, ha det bra.
Han kan ju skriva själva nu, fan. Ja. Det är blodet. Det är det enaste kan skriva.
Ja, det är det han kan. Han tar ett tag.
Svinförnärmade med det.
Ja, just det. Han bara, det satt någon jävla luppar. Ja.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Jag vet inte om jag är höger eller vänster.
Jag kommer få höra nu när jag pratar med familjen om det här. Vem var idioten som erbjöd sig guldbollen talet?
Drogs vårt namn i smuts.
Ja, det sitter någon snubbe. Fan alltså.
Det sjuka med att han sa så här. Ja, det är väl någon Gustav Ragebjerg. Att det kommer en varannat år då.
Ja, jag tror det måste vara en varje generation.
Gustav rakt igenom va?
Otroligt.
Mm. Men jag uppskattar det. Och vi ska ju ta oss till det som Robin brukar säga är höjdaren. Det är att han går och vi fortsätter prata vidare.
Eller? Det var morgonens höjdare. Ja. Det är morgonens höjdare, men det här blir kvällens höjdare.
Ja, exakt. Okej, kvällens höjdare. Alltså.
Ja, kvällens höjdare. Vilken höjdare.
Ja, vi gör det tillsammans med Tele och ATG. Mm. Och vi börjar med att kika på kvällens bästa tv-matcher. Och 19:10 har IF Göteborg och Elfsborg avspark på Discovery+. Men det visas även på Telia. Mm. Och förutsättningen för matchen är, vinner Blåvitt, alltså IFK Göteborg, så är de bara 5 poäng efter Hammarby på tredje plats. Och är fortfarande med i matchen bland de lag som slåss om Europaplatserna.
Nej, det är de inte.
Du tycker inte det?
Nej.
För att de kommer inte nå dit?
Nej, det kan vi lägga ner.
All right.
Dessutom kommer Elfsborg vinna den här matchen.
All right. Mm. Med vad då?
2-1.
Jag ser fram emot den. Och vad är det de brukar kalla det här derby?
Elvestico. Det är bra.
Oh.
Mm. Det är bra. Nej, men jag håller inte med om att Elfsborg är på G nu. De kommer göra en bra spurt här nu. De, liksom så här, de har inte jättemycket... Jo, men varje tabellposition är ju viktig någonstans. Men det är inte massor att spela för. Men jag tror att de vill avsluta snyggt här nu och se till att de får en bra känsla inför nästa säsong.
Mm. Sen 2045 är det på C-more. Mm. Är det ju Hellas Verona mot Udinese som har överraskat.
Hion mot Di Natale, jag måste säga. Han är fan inte kvar.
Nej, han
vi kör på det. Di Natale, han är kvar. Han är med ikväll. Men Udinese har ju börjat riktigt bra.
Mm.
De är ju vilken sympatisk toppstrid det är i Serie A. Alltså. Ja. Napoli topp, Milan är med såklart. Man känner inte igen en spelare i Milan. De bara alltså, tappar en spelare för varje gång som, alltså, de har ju ett ganska icke-namnkunnigt lag som det är. Och så har de så mycket skador. Så det är jättemärkliga spelare när man tittar på de där matcherna. Men han är bra, Rafa Leao.
Sen är det ju matchen som jag kommer kolla på med stort intresse. Jag börjar med Blåvitt Elfsborg.
Jag med.
Och gnuggar den.
Jag med.
Och sen så landar jag in då på klockan 21 sen. Leicester mot...
King Power Stadium. Ja. Leicester mot Nottingham Forest. Ja. Nu vänder det för Leicester. Här kommer första 3 poängen.
Mm. Jag hoppas ju inte på det för att jag vill att det ska gå dåligt för Madison. För att du har Madison i ditt lag, ja, och det hatar jag.
Hur många poäng är du uppe i Fantasy Premier League?
Spänger roll, jag har 1 poäng efter den här omgången.
I den här omgången? Ja. Ja, men bra. Men du har ingen spelare kvar, eller?
Jo, såklart.
Ändå?
Jag har 2-3 spelare kvar.
Nej, det har du.
Jo.
Vilka skulle det vara?
Ja, men med Kenta och...
Kenta? Vem är det?
Nej, ingen. Jag är fan vet jag vad jag har kvar. Jag har några spelare kvar. All right, kvällens spelförslag från redaktionen kommer här. Och de ryggas via dob.one-ATG och kommer finnas också i sociala medier. IFK Göteborg, V. Elfsborg, båda lagen i mål.
Dalloa -2 hade du.
Okay. Ja, men hur fan ska jag kunna veta att de skulle vara så pissdåliga i den här matchen?
Inte hålla nollan i alla
fall. Nej, men jag satte Sinchenko på bänken var därför. För att han var tveksam. Strunt samma, mitt inne och berätta en viktig grej.
Kör.
Ja. Leicester över 1,5 mål. Du tror att det lossnar för dem. Du tror,
jag tror Vardy tillbaka i elvan också.
Mm. Udinese över 1,5 mål också där. Och det här gör odds på 5,80. Och det är ju så att det går ju ganska bra för dem i spelredaktionen här ute som vi har. För att i helgen så satte de ju, eller gick ju bra på Big Nine. 1500 spänn tillbaka.
Mm. De var nära och jag tror det skedde sig på Barca där va? De hade överspel där i Big Nine men fick bara, det blev väl 1-0 där Lewandowski.
Ja, det
väldigt
det.
Ja, annars hade de ju plockat hem 9-1 då. Men det är en tidsfråga innan det sitter. Här blir det i alla fall 3-1, vilket är ju bra. Då vinner man. Jag måste igång pengarna. Man måste vara 18 år också för att få spela.
Yes, och om man har problem.
Stödlinje.se.
Välkommen Tess.
Tack så jättemycket.
Vad fan, det går jättebra. för dig, eller? Alltså, känner du det också? Det är många som pratar nu om din gärning.
Ja, men det har varit ett intensivt år. Och framförallt sen jag kom tillbaka efter skadan så har jag ju blivit uttagen både till EM och VM i Costa Rica. Och sen mycket superettan och några matcher i damallsvenskan. Det är kul. Intensivt schema.
Vad hade du för skada?
Hälsenskada.
Okej. Som du drog i match, eller?
Jajamän. Så jag trodde aldrig jag skulle bli utburen på Borg. Jag klarade min spelarkarriär, men helt plötsligt så blev jag utburen som dummare. Det hade jag inte riktigt med på CV:t innan.
Aj, jäklar. Berätta lite om din karriär. Du är tidigare elitspelare, eller?
Ja, precis. Ja. Jag är målvakt i... Satt på bänken i damallsvenskan. Det var svårt att peta Caroline Jönsson. Ja. Så jag spelade i Malmö FF tidigare, när jag var yngre. Och sen... med flicklandslaget där och sen så skolade jag om. Det var väl mycket på grund av skador. Det var också väldigt slitsamt att vara målvakt. Så att,
hur kom man på idén att bli domare?
Jag fick faktiskt frågan redan när jag var 13 år gammal. Då spelade jag i min modersklubb och då var det en cup och de behövde fler domare. Så vi fick frågan att ställa upp och då sa jag ja, men absolut. Det var bara jag som fortsatte efter den turneringen för man fick väldigt mycket skit. Som dummare och framförallt som ungdomsdummare. Då håller du pipan för första gången. Du kan knappt regelverket och ska då försöka ta dig an matchen. Och det var mycket påtryckning just från föräldrar och ledare och spelare. Så att, det var tufft men man kände väl ändå att det var kul också. Det var inte bara skit på planen.
Man pratar ju ganska mycket om att fotbollsspelare får ganska mycket stöd. Du har tränaren där och föräldrarna som är på plats och sådana saker. Att liksom sjösätta en domarkarriär och vara ganska ensam och exponerad mot föräldrar. Vem kan ta hand om en domare där och då? Eller vem hjälper domaren att liksom komma igenom den här fasen?
Jag hade tur, för mina föräldrar var också aktiva i klubben. Så att de var inte vid den planen. Men däremot så var det en annan mamma som satt bredvid planen. Så när jag klev av så såg hon ju förmodligen, eller förstod ju att det var jäkligt jobbigt för mig att döma den matchen. Och då säger hon till mig när jag kliver av att gud vad du är modig. Mm. Och de orden gjorde väl någonstans att ja men... Det är inte så illa kanske. Nej. Jag var kanske inte så jäkla dålig. Så att det är väl framförallt familjen. Sen är det ju, har man då spelare som jag hade i mitt lag och jag hade en tvillingssyster som också provade döma. Så kan man ändå ventilera med dem. Men som sagt, det betyder väldigt mycket ibland om publik eller ledare säger att man har gjort en bra prestation. Så för det ju en framåt också.
Ja, och det är vi dåliga på, tyckare och supportrar, att säga liksom att idag var domaren bra. Och det kan jag tänka mig att det stärker er.
Absolut.
Låt mig bara. Det är ju lite problem att säga det i allsvenskan just den här säsongen. Därför har vi sett ganska mycket stökiga matcher. Den diskussionen har du säkert noterat också, kritiken. Hur ser du på den?
Nej, men jag tänker det blir ju hårt tryck. För jag tänker många, framförallt från läktarens håll, så kanske man inte kan alla spelregler och kanske inte förstör alla domslut. Och plus att vi som dummar då har ju en helt annan vinkel ibland, vilket gör att vi fattat beslut utifrån den positionen vi har. Och vi missar grejer ibland på grund av att vi har fel position eller fel vinkel och inte har sett. Men jag tror framförallt kunskapen, alltså dels om fotbollsregler och sen den här själva tolkningen också. För det är inte bara att det står hans och så bedömer vi frispark eller straff, utan det beror helt och hållet på vilken position. Men jag tänker väl att det är ju absolut, VAR är ju en högaktuell fråga. Vi dömer med det utomlands och det är skönt ibland för just att känna att okej, en match kommer inte avgöras om jag då har missat en straff eller att vi har godkänt ett mål som inte skulle ha varit mål. Eller tvärtom, ännu värre då att bollen har varit inne och sen har man inte sett att den har varit helt över linjen.
Mm. Fast det där kan jag, personligen kan jag säga så att förståelsen för domarna, att de gör misstag, det tycker jag är där. Jag tycker att det minskar i samband med VAR, för då blir ni indragna i någon VAR-härva där ni skickar iväg beslutet till någon annan. Och en del domare går inte ens ut och kollar på det, utan liksom blir så här, nej, nu har de sagt det, men det är fortfarande huvuddomaren som är ytterst ansvarig för besluten som tas. Där tycker jag det kan bli en annan frustration än att om du skulle göra ett misstag. Jag menar, jag har full förståelse för att du är ensam på att täcka ganska många metrar. Alltså, det är konstigheter. Men jag tänker just det med kommunikationen med spelare. Upplever du att du har en annan relation med spelarna i och med att du är kvinna än dina manliga kollegor i ligan?
Nej, jag känner, alltså, för man upplever ju till exempel reaktioner från spelare kommer ju oavsett om jag är tjej eller kille. Däremot så upplever jag att om jag har dömt ett lag tidigare så det är lättare att skapa en relation och man kan, alltså, man lär ju känna varandra också. De vet vilken nivå jag har, jag vet vad det är för typ av spelare eller vilken spelidé de har och taktik och liknande. Så att jag mer med erfarenhet och just att du dömer spelarna oftare, det är lättare då att bygga en relation och skapa förståelse och respekt för varandra.
Att du har spelat fotboll, alltså, nu vet jag att det står i alla era direktiv med att man får inte protestera och det, men det är ju en känslosport och man kan liksom agera i stundens ingivelse. Har du större förståelse då för just det i och med att du själv är före detta spelare?
Ja, man kan förstå reaktioner. Det som jag brukar säga till spelarna ibland, att vissa reaktioner köper man för att det är spontant och det är klart att de får reagera. Men fortsätter det sen, beroende på vad det är för typ av gester, då måste ju vi som dumma agera. Så då brukar man ha den dialogen med dem att jag förstår, men beroende på vad de då har gjort för gest. Att vissa gester är inte acceptabla, därför får de en varning, även om man kan förstå frustrationen.
Alla har ju spelat fotboll. Det finns några, alltså, ärkesvin som spelar, alltså, på en fotbollsplan sådär. Man behöver inte nämna någon namn, men man har ju stött på folk så. Hur svårt är det att liksom skala bort det känslomässiga runt en spelare? Låt säga att det är någon som beter sig som ett svin mot dig en match. Och sen så har du honom omgången efter. Hur svårt är det liksom att koppla bort det? Alltså, för jag själv är ju långsint. Jag hade ju legat hemma liksom så här, den här jäveln ska få röda korten. Första bästa tillfälle så åker han ut liksom. Men där är inte du, tänker jag.
Nej, men utan där jag tror analysen är jätteviktig efter match. Att analysera första matchen då. Varför blev det som det blev? Varför nådde jag inte fram till spelaren? Eller varför fick jag inte acceptans för mina dumslut? Och sen lämna den matchen bakom sig. För det är så himla viktigt att gå in i neutralt läge inför nästa match. De ska inte, alltså, fortsätta bygga på. Har de fått en tillsägelse i första matchen, ja, då får de varning direkt det första som händer i andra. Utan att nollställa. Däremot så kanske man då kan fundera på vilka verktyg ska jag använda? Ska jag ändra mitt matchledarskap eller min kommunikation, mitt sätt att prata med spelarna för att kanske då hantera spelaren på ett annat sätt?
Men är det som en del tränare som, när de blir mer och mer erfarna, de brukar säga, jag vet att Svennis sa en gång så här, att när poletten ramlade ner, det var när han insåg att det inte var fotbollsspelare, utan det var människor han hade att göra med. Liksom hur, och det gjorde att han liksom utvecklades i sin liksom kommunikativa del. Har du också det där med att liksom du är en annan test för olika spelare som kommer fram? Du lär dig spelarna efter ett tag, vet jag, men den här, här går det inte att nå fram. Det är liksom det här, han är bindgalen. Det är bara så här, bort. Det är det han förstår. Någon annan, alltså, är det mycket att du är olika personligheter mot olika spelare för att liksom nå fram till dem? Eller har du din stylish?
Nej, men man försöker anpassa. Sen ibland kommer ju det spontant även från mitt håll. Så att det kan ju vara så att det är något från ryggmärgen som kommer automatiskt. Sen efteråt så tänker man, varför sa jag så här? Eller jag kunde sagt så här istället. Eller gjort annorlunda. Men man försöker anpassa för att då nå fram till just den spelaren. För det är ju med alla människor. Du kan ju inte behandla en kollega eller kompis. Eller om du träffar din gamla rektor så kanske du inte snackar på samma sätt som du gör till din kompis bredvid. Nej,
tänk man ändå kunna göra det. Ja.
Men det att du inte har VAR i seriesystemet i Sverige, men du har det när du är utomlands på VM och EM och sånt där. Hur mycket hämmar det din utveckling att du inte har det på samma sätt som domare utomlands kanske har?
Det är klart att det är betydligt större utmaning för att just komma ihåg själva, alltså, proceduren, att alla var checka VAR till exempel, och det här med att starta då på deras signal eller avsluta matchen med att fråga, kan jag avsluta nu? Ni har ingenting att checka. Och glömmer jag det? Ja. Eller till exempel jag drar igång en avspark efter ett mål. Och sen har de en offside-situation precis innan målet. Men då har jag redan godkänt målet genom att starta avsparken. Ja, så att för min del under EM så var det ju min andra match med VAR. Och det är ett stort mästerskap Medan finns andra domare som kanske har 50 matcher i bagaget. Mm. Så det är klart att det är just...
Men å andra sidan så är du knivskarp varje jäkla match du dömer, för du får inte göra fel. Medan dina kollegor som har 50 matcher, de går runt och idlar och tänker, det är dumt, där släpper jag att det var. Så du är en bättre domare än vad de
är. Det var en bra tanke, den tar jag med mig. Ja.
Men hur funkar det då? Man har dem inte i örat hela tiden.
Jo,
ja, det är så.
Du har det. Ja. Och de... Som sagt, det finns ju vissa grejer som de tittar. De tittar ju alla mål, alla straffsituationer, så allt som är inne i straffområdet, eller till och med alltså det som också kan vara en frispark precis utanför, om den är nära linjen. Och sen det här om jag varnar fel spelare. Och sen då direkt röda kort, vilket innebär tacklingar av större dignitet, går de ju in och tittar. Men har de då bevis eller en videovinkel som kanske inte går, det går inte att säga att det ska vara gult eller rött, utan de kan stötta båda besluten, då kommer jag ju bara få göra ett check complete, så då får ju inte jag en andra chans att se situationen. Har jag då visat röda och jag får check complete,
mm. Ja. Men då har de ändå gått in och sagt att det här du gör inte fel i det här läget.
Precis.
Men det intressanta tycker jag, det är ju domarnivåerna. Vi här är det två av tre är ju anglofiler och gillar den brittiska fotbollen mer. Och där har de ju släppt på. De tillåter ju mycket hårdare spel, mer fysiskt spel än vad man gör i många andra ligor. Och det gör ju också att varbedömningarna är på en helt annan nivå. Så att där blir det också spännande liksom med vad är var? Mm. Vad är en korrekt liksom varbedömning? Mm. Ja, men det är ju återigen så vi är tillbaka till det du började nästan med. Det är ju så mycket bedömningar. Ja. Regeln säger något, men sen så är det upp till dig att göra den bedömningen. Mm.
Ja, för det är ju olika domare och det är ju olika domare som sitter i varrummet, så vi har ju inte alltid samma vardomare, och de här vardomarna är från olika länder, olika ligor, och det gör ju såklart att det kan ju vara att de ser, alltså analyserar situationen på ett annat sätt.
Men tycker du fungerar bra VAR-systemet idag?
Nu har jag ju känt på det under EM och U20-VM, så att jag har för få matcher för att kunna uttala mig om hur, alltså så säga att det här funkar bra eller dåligt. Däremot så har man kanske olika riktlinjer då, beroende på vilken liga, eller om det är UEFA eller om det är FIFA, som vi måste anpassa oss efter.
Nej, men jag förstår ju att domarna tycker det, för det, även om det blir fel, för det upplever vi, alltså vi har ju ett tydligt exempel, det var ju Sveriges senaste match här mot Slovenien, jag vet inte om du såg det, men när Viktor Claesson blir puttad, och han kollar ju liksom i varum, men jag fattar inte hur de, det var väl straff eller?
Det kan ju vara att de har en annan vinkel, för de har ju en kameran bakifrån mål, och de tar ju fram alla vinklar, dels från straffområdeslinjen, huvudkameran, målkameran, för att då zooma in och så spela i normal hastighet för att se hur mycket kraft är där i, är det tillräckligt?
Från vår vinkel kändes det som straff i alla fall.
Precis, men har de då en annan vinkel, och sen är det ju också det här på video. På TV så kan det se annorlunda ut, medan live så kan det vara en helt annan känsla. Den kan vara jätte, om man säger billig, vilket gör att dumman släpper det. Och då kan ju VAR stötta att spela vidare.
Mm. Men Tess, jag får lite ont i huvudet utav VAR, just att man, det du beskriver nu, och man nagelfar situationer. I min värld så är liksom, domaren kommer inte till en fotbollsmatch för att nagelfara, utan det var ju för att liksom se till så att folk håller sig till reglerna. Och det som händer nu är ju så här, det som hände Martin Hansson, det är ju Frankrike, om det var Irland eller liknande, på Parc des Princes eller vad det nu heter där borta i Paris. Stade de France kanske heter. Det är ju Henri som tar bollen med handen, just helt det. Uppenbart. Mm. Hela världen ser det, men assisterande står är täckt, Martin Hansson är täckt, de ser inte det. Där tänker jag, var ju anledningen till att man kanske började prata med om VAR, att det ska vara uppenbara, tydliga fel. Det är då man går in. Men millimeter fel avvinkning på en offside är inte tydligt fel på det sättet. Eller att nagelfara, är det här en straff i minsta detalj och sådana saker. Känner inte du att man liksom har pushat fram det lite för långt? Eller vad tänker du kring det hela? För att det blir liksom en annan, nästan som en annan sport, och en annan liksom bedömning runt det hela. än vad det var tidigare.
Jag har själv fått testa att sitta i videorummet. Jag kan säga att det är sjukt svårt och komplicerat. För precis som dummare så har du... Alltså, du ska göra den här kontrollen eller checken så fort som möjligt. Sen ska den bli rätt såklart. För vissa checkar tar kanske bara 20 sekunder. Medan andra kan ta 3 minuter. Men jag tänker ändå att när det är de här avgörande. Till exempel att hela bollen är inne. Men att dummare eller assisterande dummare inte ser det. Att då godkänna så... Av många anledningar tycker jag att det är positivt, men var sen givetvis så kan det utvecklas.
Det ena är goal line technology, den fanns ju innan och den kanske den var jag emot såklart från början, men den kan jag nog köpa liksom,
så här, tycker att du att Claes, de borde inte gå in på Claes situationen, för den är väl inte hur clear and obvious som helst.
Jag tror absolut inte man ska gå in på den. Därför där gör domaren bedömning.
Ja. Fast man blir ju lack när den
vi har ju VAR.
När den döms bort, alltså det inte blir någon straff för att de har VAR. Jag förstår, men domar kan bränna det, men irriterande när VAR är där.
Ja, men då, men då säger de
som
att
sagt, den
de
är där.
Men då säger de så här säkert där att det är clear and obvious. Ja. Det var inte det, utan man skulle kunna släppa den för att det är minnesputt och sådana saker. Men någonstans, så liksom, man inför det för att man inte ska få Martin Hanssons situation. Men det blir nu till millimeter liksom, kollar. Och det är väl där som jag tycker blev lite galet med implementeringen utav det.
Ja, men som sagt, det är ju olika regeltolkningar beroende på vilken liga eller om det då är EM eller VM eller så. Men just när det är clear and obvious, då går de in, och är det inte det, utan det här att man kan stötta, supporta utifrån vad dumman beskriver. Mm. Beskriver jag på planen lätt knuff, han lägger sig lätt, eller för mig, not enough for me till exempel. Då är det svårt för VAR om inte de har den här solklara pushen då i ryggen med sträckta armar och rejäl kraft i knuffen. Då går man inte in, utan då har man fått beskrivningen från mig som på plan. Så här upplever jag den.
Du pratade om din andra match där i EM. Så här. Var det inte weird att känna sig övervakad plötsligt på ett jobb som man har gjort på ett annat sätt så länge? Var det en stor skillnad för dig att börja med det?
Nej, men det är klart att man på ett sätt kan känna sig övervakad. Och så, det är ju hjälp till oss. Eller jag försöker tänka att de stöttar ju. Sen är det klart att det blir ju extra anspänning för allt spelas in. Ja. Tidigare min kommunikation i mitt team, det har ju inte spelat in. Så alla mina svordomar registreras ju, och de hör ju exakt vad jag säger.
Och om den här jobbiga jäveln kommer och bara nej, inte den här idioten nu igen.
Nej, men, och det är ju, så det är klart att det är lite extra anspänning, men samtidigt så att se det som något positivt, har jag missat en straff, vilket jag gjorde med Hansen, och de ropar ut mig, och då är det med, ja men då blev det rätt.
Nu är det pinsamt då, när de ropar att fan, då hade du fel, förut kunde du ändå bara, nej men som jag såg det så var det inte det.
Nej, eller det beror på vad, den här situationen är jag osäker, för att det, för mig ser det ut som att det tar typ överarm axel, och då ska vi släppa den i så fall, men det visar sig att det tar lite närmare armbågen och att den är utanför kroppen. Ja precis, t-shirten, och hade den varit då enligt t-shirten, ja då hade ju min tolkning eller bedömning varit rätt.
Fan, jag ska börja med t-shirten gå.
Långa med t-shirten.
Men varför måste du ut och kika på den? Räcker det inte med att vardomarna säger att test du den där, är straff, du behöver inte ens ut och kolla på den?
Nej, men det är inte ett faktiskt beslut. Ett faktiskt beslut är om det är en offside. Då har de dragit linjer. Då behöver inte jag ut och kika. Om det inte är tolkning att en anfallare till exempel stör en försvarare eller målvakt, då måste jag ut och göra den tolkningen.
Men och, det stör jag med, och det är helt bra att säga det. Huvudom måste ut, för det är ytterst ansvaret. Jag tycker
när de kallar ut det till en skärm, då är det ju för att de tycker att det är straff.
Eller precis. För att de har bilder som visar det. Sen kan jag fortfarande, när jag har klivit
det har ju typ aldrig hänt. Att någon...
Ja, det har faktiskt hänt att dummare står på sig. Och ibland så har den dumman fått rätt, och ibland har de sagt att du
men
skulle ha ändrat.
Tillfällen när...
Man vet ju när det är skärmen, nu är det någonting här.
Men även när det har hänt situationer också som VAR helt släpper, och då framstår ju domaren till slut som liksom så här, du har inte koll. Jag tänker på när de drog Cucurella i håret.
Ja.
Alltså sliter ner honom. Det kan ju inte vara... Mike Dean sitter här. Han är väl lika förvirrad där.
Jag var inne på, man ska inte ha sån här frisyr som du och Cucurella.
Nej, det är frisyren som är problemet. Men då blir det ju... Såklart blir man irriterad på Mike Dean, som sitter i varummet och tänker varför han var dålig som fotbollsdomare nere på plan. Varför får han sitta där uppe och fortsätta vara dålig? Men man blir ju också irriterad på domaren. Du vet så här, att... du har ett hjälpmedel, varför kan du inte ens ta den här? Så att det kan bli dubbelfel när inte din kollega där uppe ropar till ordentligt. Alltså det förtroendet och det teamkänslan du har med dina assisterande tänker jag inte riktigt finns med VAR. Men innan en match, om du är huvudansvarig och den som leder egentligen liksom allt det, samlar du VAR domarna också och går igenom och nu ska vi göra det tillsammans och, alltså, ja. De blir en del av ditt team.
Ja, precis. Så vi blir alltså då, till matchen så får vi en, om man säger, kallelse allihopa och sen så träffas vi ju dagen innan, vi har träning tillsammans och vi analyserar innan och har genomgång och så. Så
att, var det gänget också?
Ja. Och det är det som är extra kul nu, att vi då får med den här samhörigheten. För som sagt, vi har inget lag, eller vi skiftar ibland kollegor, vi dömer med olika personer hela tiden. Så att vårt lag är ju inte fast. Utan, förutom till exempel då Jonas Eriksson som hade sitt team konstant. Medan vi skiftar och vi skiftar då vardömer. Och det gäller ju att vi pratar ihop oss också. För jag måste ju veta vad kommer de använda för ord och termer. Och vad ska jag säga för att underlätta för dem så att de vet.
Och de då länderna där VAR även är i deras nationella liga, kommer de då med ett team som även liksom inkluderar VAR-människor eller är det fortfarande att teamet är liksom kanske de fyra domarna som åker runt eller tre domarna, vilket gäng man är, men man har aldrig med sig sitt VAR-gäng?
Nej, precis, utan VAR-gänget skiftar ju väldigt mycket och det är ju inte säkert. Nu har vi har ju inga specialiserade VAR-dömare i Sverige. Andreas Ekberg är ju en av dem som har fått en ordentlig utbildning så han också kan sitta i VAR-rummet. Men annars är vi ju inte många svenska dömare som har den typen av utbildning. Mm. Så att jag hoppas ju att vi kommer få det, för du får en helt annan förståelse. Det är samma, har du som spelare då testat på att vara dummare så kanske man inte är lika vass.
VM 2010 var det otroligt, de skickade upp nästan alla journalister. Fick åka, det är helt fascinerande stället under mästerskap. Domarna bor ihop liksom som ett stort kamp. Tränar och har du vet så här. Och det är brutal utslagning också. Man, om du gör ett, alltså, man ser ju någon som går bra så går runt liksom rak i ryggen. Mm. Som, så, det här är nog den som kommer få VM-finalen. Och så är någon som
det ropar som över det.
Ja, men det är verkligen det. Du blir utröstad. Ja, alltså, ja. Du blir utkickad. Ja. Liksom, så här, men det här, nu gjorde test, det är jättebra. Du går vidare till, du kommer få liksom, kvartsfinal här. Det här, bort. Du får åka hem, dansk jävel. Du gjorde misstag. Så. Mm. Så att det är ganska, men då fick vi testa offside, stå och vinka offside. Och jag hade sinnesnärvaro att inte göra det. Men ingen satte den. Alltså ingen utav journalisterna satte och kunde vinka offsiden rätt. Ingen aning. Vet, de stod så här, jaha, den springer där, bollen är där. Och då står de med flaggan fortfarande nere.
Vilka var det då? Christer Ulfbåge?
Nej, men det var inte att...
Ulfbåge! Han har ju kört det. På linjen också.
Nej, Ulfbåge hade
inte använt... Jag hade fixat det där.
Ja. Ulfbåge hade inte använt flaggan. Han är så här, det är inte offside! Det är bara så.
Han har bättre än Zlatan.
Två plus. Ja. Men du, en fråga bara. Handsregeln, kan du beskriva den snabbt?
Ja, det är ju... som sagt, vi snackar om t-shirt. För ner mot t-shirt-strecket, om du inte har för lång t-shirt. Då anses det vara till, om man säger, bröst över axel. Så att den är inte bestraffningsbar. Har du handen utanför kroppen och gör dig större. Och den tar. Då är det ju oftast hands. Men rensas en boll från en försvarare, om man ser ut från straffområdet, och den tar hans lagkamrat som har armen lite utanför kroppen, då är inte den bestraffningsbar om hans medspelare har spelat bollen.
Men sen har väl också, om det är studs på mage, precis, hand, då ja, är det för, inte heller.
För att
då...
Från egen kroppsdel, men det beror ju också på, för har du armen extremt utanför kroppen, onaturligt, ovanför axeln till exempel, ovanför huvudet, och den tar från egen kroppsdel, då kan det ändå vara bestraffningsbart.
Men du känner dig trygg i liksom, regelboken kring hands när du springer runt. Det är bara som, alltså, det är bara, ibland kan det vara svårt att se det. Men du känner dig trygg i vad du ska fatta för beslut,
nu,
eller?
Ja, precis. Nu känner jag mig trygg i det. Men vi hade ju två handsituationer då under EM i Belgien-Islamatchen. Och där den ena, den studsar från en lagkamrat. armen är lite utanför kroppen men inte mycket, så den är inte bestraffningsbar. Men där säger jag i headsetet from teammate. Mm. Men jag, då är det ju det här deflection, alltså studs. Mm. Mm. Så det är inte att min, eller hennes lagkamrat har spelat den. Mm. Så hade hon haft den lite längre utanför, då hade ju det varit hans. Mm. Men det går så jäkla snabbt att hinna se, även om du kan tycka att du har en bra position. Men vinkeln kanske är sådär.
Just att det går snabbt, och det går ju snabbare på här sidan. Vilka extra krav ställer på dig med just tempot?
Det är ju framförallt sprinten. Uthållighet också givetvis. Sen är det ju, jag upplever att ju högre upp det kommer så blir det ju mer om man säger ordnat spel. Vilket gör att, sen kan det också bli tre kontringar på raken, alltså även i högsta ligan. Men det är ju en helt annan kanske spelidé jämfört med lägre divisioner. Men det är ju vi, jag som tjej ska ju klara herrarnas löptest för att fördöma på den.
Och där sa Lasse Granqvist att det är det som håller dig borta från allsvenskan just nu, herrallsvenskan. Stämmer det?
Nej, för jag gör redan det testet för att, så jag uppfyller kraven, om man säger löptest mässigt, för att kunna döma allsvenskan.
Snyggt. Blir det herrallsvenskan nästa år?
Vi får se. Jag ska jobba för det. Ja. Det handlar mycket om erfarenhet också, matcher. Mm. Det är att komma in i en serie och sen jobba sig fram. Sen konkurrerar jag med sjukt duktiga killar.
Nja!
Det är många grabbar där ute som också ligger på väldigt hög nivå.
Fast du måste ändå känna att det har gått bra och att du har liksom... Ja, men folk pratar ju om att du gör, alltså det går bra för dig nu. Det måste du känna av.
Det är ju jättekul, just som vi pratade om, det är ju en av anledningarna till att man också orkar fortsätta och ha den här motivationen när man får då från vissa spelare eller ledare eller supportrar ibland eller liknande.
Bortsett från tempot, vad skiljer att döma en dammatch kontra en herrmatch? Är det en annan respektfull ton i något av... Någon av matcherna, eller vad skiljer?
Alltså det är ju mycket känslor i båda serierna. Och mycket handlar också om tabelläge. Alltså, och är ett lag pressat och det är liksom, man ligger på kvalplats. Det är klart att där är ju ännu mer reaktioner i vissa av de matcherna. Sen är ju också underlaget. Jag menar, är det en blöt naturgräsplan eller konstgräs och studsar annorlunda. Och det är liksom många parametrar. Mm. Men det är klart... Det är flera situationer att bedöma i vissa här matcher.
Och som skåning så är du helt för att fotboll spelas på naturgräs.
Jajamensan,
där har vi det. Det är en helt annan fotboll. Fan vad bra. Ja. Men du Tess, välkommen tillbaka.
Tack.
Jag ska jobba på Skånskan. Så att om du lyssnar på framöver så kanske du dyker upp här utan att vara här.
Ja, men när det är klart så när Tess får döma... herrallsvenskan då får du komma tillbaka.
Ja, men även innan. Och, precis.
Det blir snart klart.
Då ska vi sträva efter det.
Mm. Ja.
Precis, det är målet.
Att komma tillbaka. Skit i karriären. Bara för att komma tillbaka till de där idioterna igen. Ja, är det härligt. Tusen tack för att du kom den här morgonen. Nu ska vi byta fokus till matchen igår på Malmö stadion. Där det blev 0-0. Jag tycker, förrgår var det. I lördags var i matchen. Och jag tycker att det var absolut inte en 0-0 match per se, utan det var mer en mer underhållande tillställning än så. Efter matchen så blev Oliver Dovin intervjuad utav Discovery, och det var så härligt för att det fanns liksom inte, Oliver visste inte vilken fot han skulle stå på. Glad, missnöjd och så vidare. Nu har vi med oss Oliver och det har gått ytterligare några timmar. Var liksom, när du tänker tillbaka till matchen, vad är för bestående intryck du har?
Alltså det blir svårt direkt efter matchen att uttrycka sina känslor. Men jag tycker samma som jag tyckte igår. Fortfarande svårt för mig att säga... Ja, om man ska vara glad eller inte, det är lite mitt emellan. Självklart så vill vi ha 3 poäng för att haka på där uppe. Men hålla Malmö bakom oss, det är bättre än ingenting. Så ja, vi får ta det framåt härifrån.
Som målvakt så är det ju det här med att göra räddningar och avgörande räddningar. Du gör ju en jätteräddning i matchens slutskede. Hur ser du på din insats i stort i den här matchen?
Tycker jag är en bra match som jag är nöjd med. Jag får analysera den idag och imorgon. Och sen jobba för nästa match. Det är så det funkar. Så jag är glad att jag kunde hjälpa laget igår med en poäng. Och nu blickar vi framåt.
Det här med att både du och Davor har liksom varit lite in och ut. Jag är ju för den principen att liksom en målvakt inte är liksom opetbar, utan man går på form. Har det varit svårt, känner du, nu när det varit lite fram och tillbaka på er två, att liksom komma in och spela matcher när man har suttit på bänk någon match innan?
Förvånansvärt så tycker jag inte det. Många tror ju att när man sitter på bänk så har man inte spelat på ett tag och så kan det bli svårare. Men för mig så var det speciellt efter första gången jag blev skadad där och var borta några veckor, några månader och sen var på bänken. Så kom jag in mer och mer i träning. Jag tränade flera veckor och jag kunde få tillbaks formen. Så när man väl spelar sen så känns det bra som vanligt.
Vad känner du kring det här med att ni har ju haft en liten tuffare period nu med lag på den övre halvan och ni har ju inte vunnit någon av matcherna, samtidigt har ni inte förlorat särskilt många heller, utan det har blivit många kryss. Har det varit frustrerande att ni inte riktigt har liksom tagit i kapp det här försprånget som Djurgården och Häcken har? Och efter varje match så pratas det om att där gick ju tåget, men i gruppen, ni måste väl ändå känna att det här lever?
Ja, vi känner att det lever fortfarande. Det är som att det är 9 poäng upp till någon av dem. Om vi kollar på spelscheman så finns det ju en chans. Så vi kommer aldrig upp hoppet för den sista matchen spelad. Men det är klart det finns frustration över att vi inte har tagit så många poäng mot topplagen som vi kanske skulle ha gjort. Och jag tycker att vi har spelat en bra fotboll och vi har haft chans med matchen att vinna den. Men marginalerna har inte riktigt varit på vår sida. Men vi, som sagt, det som har hänt, nu får vi kolla framåt.
Vilket lag tycker du har varit vassast i år?
Svår fråga. Jag skulle inte kunna säga ett lag. Alla topplagen har ju varit bra, men jag kan inte peka ut ett lag.
Bayern i väst alltså?
Ja.
Härligt. Oliver, tusen tack för att du var med den här morgonen och grattis till en bra insats i matchen mot Malmö. Du imponerar, må jag säga.
Tack så mycket.
Och jag hoppas att kroppen mår bra nu. Du har haft lite problem med knän och sådana saker, men jag hoppas att du kan få en period nu när du är skadefri och bara kör.
Yes.
Härligt. Vi hörs och ses, Oliver. Ha en bra vecka. Och med de orden så tackar vi för visat intresse den här morgonen. Vi är tillbaka imorgon. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.